Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Du heter ju Lars Bröms.
Ja.
Och du, man skulle väl kunna säga att du är mordutredare. Det är väl ett lätt, enkelt ord att använda.
Ja, men det tycker jag är en fantastiskt fin titel. Aha. Det är i grund och botten, det är ju mitt gebit kan jag tycka. Ja. Mordutredare, absolut.
Jag tänker att du är lite verklighetens Martin Beck. Det finns ju något sexigt i det, att jag sitter mot Martin Beck fast på riktigt.
Ja, den är ju fantastisk.
Ja. Och du har ju jobbat i 30 år inom polisen. Och när vi ringde dem och frågade, kan vi få fram er bästa mordutredare? Då sa de, ring Lars Bröms nu.
Ja, det är ju helt fantastiskt. Ja. Även om jag sitter här nästan och rådnar just nu och tycker att det är nästan lite sådär.
Jag ser ingen direkt rådnad. Ja. Det känns lite som att du ändå förstår varför.
Tack för den, Mauri. Och då kommer vi att komma in på mitt område. Då. Jag har ju granskat dig också innan jag ska komma hit. Ja. Och nu kan jag ju faktiskt säga till Maja då, som sitter där ute, att Mauri är faktiskt ganska röd i ansiktet.
Är jag röd i ansiktet? Ja. Vad betyder det då?
Det betyder att du undrar, vad ska komma nu?
Ja, men vadå, har du på riktigt gjort en liten granskning?
Ja, det är klart jag har.
Alltså som en inom ditt område som
ja,
du är expert?
Absolut, absolut.
Hur har du granskat mig?
Det jag har kommit fram till, vet du vad det är?
Att jag är rödhårig?
Nej, men det tror jag till och med att en färgblind skulle se. Men det jag har tagit reda på, om du finns med i vårt DNA-register sedan tidigare.
Det finns jag ju tyvärr inte.
Är du helt säker på det? Jag har ju faktiskt kollat. Nej, jag skojar bara.
Jag blev jätterädd. Det är svårt att inte notera det faktum att du sitter med... Är det en pistol?
Ja, där. Ja, det är det. Precis.
Skulle du kunna skjuta mig?
Det är klart jag skulle kunna skjuta dig. I teorin, ja. Nu är den främst kanske till för mitt eget skydd.
Där får man också säga svårt bevisläge med alla kameror sen.
Ja, det skulle bli svårt jobbigt att lösa det faktiskt.
Men vadå, så har du gått in här på redaktionen med en pistol?
Ja, jag är i tjänst. Polisman är i tjänst.
Din jävel.
Mm. Säger du det till en polis?
Med ett vapen? Nej,
som
det är
här
inte.
För din skull.
Nej, det gör jag inte.
För att säkra dig.
Nej, jag ångrar mig. Men kan du hoppa med dig som polis?
Ja, men det här är min bricka.
Oh my god, den är hård på ena sidan.
Ja, men det är liksom själva badgen där. Det är brickan.
Cool. Mm. Den öppnade. Och här står det. Lars Rune Bröms,
jajamän.
Kriminalinspektör, mordutredare helt enkelt.
Ja.
Visar du den här när du kommer? Säger du så här, tja, Lars Bröms här, mordroten, typ?
Ja, om jag har knackat på en dörr och vill komma in och prata med någon så visar man upp sin bricka. Och ibland får man lämna ifrån sig den, ifall någon inte ser riktigt så de får läsa.
Kolla folk noggrant, eller?
Ja, det gör de.
De gör det.
Men en del ser ju själva batchen och känner sig trygga med det.
Gud vad coolt att få bara säga, tja, det var Lars Bröms här.
Ja, den där är ju ballhetsfaktor på, så att säga.
Riktig ballhetsfaktor. Skulle man kunna få låna den?
Niklas Erik Jesus.
Nej.
Nej.
Vad gjorde du igår kväll?
Jag har jobbat hela natten på en skjutning norr om Stockholm i natt. Oh. Det var en ung kille som blev skjuten där.
Oj. Men alltså vadå, så du hade du liksom det var, du startade en mordutredning i natt?
Ja, precis. Nu var det ingen mordutredning, som tur var.
Varför det?
Han överlevde.
Ah.
Mm, och det var väl skönt, kan jag tycka. Vi har haft lite för mycket mord på sista tiden.
Och när han överlever, då är det inte på ditt bord längre?
Nej, så här är det. Man har en organisation som består av en kriminalinsatschef med uppemot 6 utredare som åker ut när det sker ett grovt brott. Mm. Och det är exempelvis en skjutning i allmän miljö, ett mord, terrorbrott, kidnappning, kapning med mera. Då åker vi ut för att stötta polisinsatschefen på plats med utredningsdelarna. Man tar över utredningen på plats, så att säga.
Just det. Och nästan allas relation, tänker jag, till det här är ju via alla kriminalfilmer.
Ja,
man har sett,
Beck
typ.
Ja.
Alltså, vad är den största skillnaden mellan, eller de största skillnaderna mellan dig och Martin Beck, förutom att du har ett stort team som du liksom mer styr över? Alltså,
du ser ju aldrig Martin Beck sitta och skriva.
Nej, det gör du mycket.
Det blir dålig tv, det blir det dålig film.
Ja.
Det är mycket skriva.
Ja.
Det är mycket skriva.
Ja. Men du gör fortfarande sådana grejer som att du åker ut, träffar en anhörig, du är med och kollar på ett förhör, du sitter och fnular. Kan det vara han eller är det han som är mördaren? Alltså, finns det fortfarande för dig?
Ja, men det är ju det vi gör i gruppen. Det är ju, då skulle du vilja vara med på mitt jobb, kan jag säga.
Ja.
När man sitter och brainstormar.
Vem som är mördare?
När det börjar liksom att dyka upp saker här och där. Och någon bara, kolla vad jag hittar. Bara, fuff, bara. Folk gapar och skriker, ja, det blir av er då, för nu har vi liksom, nu har vi en öppning.
Nej.
Jo, absolut.
Sånt är det där, så att där. Ibland bara, fan, det borde ju vara han om vi lägger ihop det här och det här.
Ja, men det är klart.
Och så jublar ni tillsammans.
Ja, men det är klart.
Alltså,
det är klart.
Det är ändå så.
Ja.
Fy fan, vad kul.
Det. Och jag menar, det är ju det här som är, om man, återigen, om man jämför med hur det var tidigare. Idag är ju alltså, vad ska man säga, tekniken har ju gjort ett intåg även i vårat gebit.
Mm.
Idag är det en mobiltelefon, ingen telefon, det är en dator som du har med dig, och den samlar ju otroligt mycket information. Den talar ju om vad den är och allt det här för master och hela. Bara att tömma en mobil idag kräver ju x antal högskolepoäng, så att säga. Och sen läsa ut, vad är det du har hittat i den här mobilen? Om vi tar ett exempel, att du är misstänkt nu. Vi misstänker att du har varit på en viss plats. Du har gjort någonting. Då tittar vi på, hur ser ditt finansiella liv ut? Hur ser ditt ekonomiska rörelsemönster ut? Ja, man kan se att du går in på Pressbyrån, köper en korv och så köper du något sånt där löjligt smaksnus. Och sen tar du pendeltåget och så kan vi se.
Jag fick för lyssnarna en sån rejäl utskällning över att jag har vitt snus innan här av Lars.
Vill du ha 100%.
Okay. Jag har riktigt snus annars.
Snut.
Ja.
Fortsätt.
Och så kan man se då att du köper en pendelbiljett till Järna. Och man kan se exakt när du har gjort
Ursäkta,
det.
Varför
och,
vet du att jag kommer från Järna?
Ja, men återigen, jag har ju kollat upp dig. Nej. Och så kan vi då genom att vi vet att du har tagit pendeltåget till Järna, eller vi kan börja på Pressbyrån. Då kan vi gå till Pressbyrån och hämta ut deras övervakningsfilm. Kan vi titta på, ja, men Mauri hade på sig den jackan. Överensstämmer med den han hade på brottet. Han går och sätter sig på pendeln. Vi hämtar in film från pendeltåget, från stationerna. Och så följer vi dig så här. Du förstår liksom när de här sakerna börjar ploppa in i en utredning och man hittar bara, yes!
Och då sitter ju du och njuter. Eller?
Så gör du.
Ja, det är.
Det är ungefär som när Leksand vinner borta mot Skellefteå. Då är jag också överlycklig.
Ja, patetiskt jävla skitlag, Leksand. Alltså, fy fan.
Vad sa du att SSK spelar någonstans?
Hockeyallsvenskan.
Ja, precis.
Men alltså, hur kan en vanlig dag se ut för dig? Ta en intressant dag där du liksom gör lite av varje, så man bara får en bild.
Men en intressant dag i en mordutredning, de här dagarna som kan vara riktigt intressanta, det kan vara de första förhören med misstänkta, om man har det. Det är nu vi ska börja känna dem på pulsen lite grann. Då går vi igenom liksom taktiken, de som ska hålla förhöret, kör sitt upplägg, så här har vi tänkt. Och övriga lyssnar med.
Står du då bakom en sån här vägg där du ser in i rummet men de ser inte ut?
Jag kommer på en sån här teleskoparm inflygande i rummet. Och
som
så.
En liten show.
Nej, vi sitter vid ett bord. Vi sitter vid ett ganska stort konferensbord, hela gruppen tillsammans i regel. Och sen är det ju då, när de här förhören är klara, ny samling, och så går man igenom vad har han eller hon. Nu är det inte så vanligt med hon idag i våra utredningar. Det är ju i regel män som är kraftigt överbelastade där. Kommit med nya uppgifter. Då måste vi ju direkt sätta folk på att kontrollera de uppgifterna. För en sån färsk uppgift, behöver ju vi kanske behöva slå hål på direkt inför kommande förhör. Mm. Så att inte det ska liksom jobbas vidare och bli en sanning. Mm. Det är viktigt för oss att vi kan gå igång på det på en gång.
Mm. Och vad gör ni sen då?
Ja, då kan det bli kaffe 14.30.
Det är alltid kaffe 14.30 eller?
13.30 kör vi kaffe.
Ja, det var ett skämt att det var 14.30. Ja. Hur kunde jag tro något så dumt?
Gick du på den enkla? Du är så sönderläst. Nej, men det kan bli ett sånt här möte direkt, för nu har det här kommit in.
Mm.
Vi kan exempelvis ha en rullande hemlig telefonavlyssning där det kommer in uppgifter som vi måste hantera.
Fan vad spännande det måste vara när man avlyssnar någon i hemlighet.
Ja, det är väl mest på film som det är spännande, skulle jag vilja säga.
Nej, men det är klart det är spännande.
Jo, det är klart det är
att komma spännande in i någons liv också, även om ja, det bara pratar om något vardagligt. Att man är precis så här, ah, du ska handla det på Coop. Alltså, ja, det är något spännande bara idé typ.
Ja, jo.
Har det någon gång hänt att ni har avlyssnat någon och så bara, men vänta, där erkänner han ju.
Det har hänt, ja.
Händer det någonsin att det liksom som i Beck, alltså, att man bara, var det den jäveln? Händer?
Nej, jag har inte varit med om det.
Du har aldrig varit med om, nej, att man blir liksom chockad?
Nej.
Ni vet i regel åt vilket håll ni ska gå?
I regel skulle jag vilja säga som så här, utan att säga för mycket. Många gånger så är väldigt många ärenden polisiärt uppklarade. Vi vet vem som har gjort, men vi har inte tillräckligt med bevis för att driva det i åtal.
Just det. Ja. I alla fall du har jobbat med så har du en ganska klar bild över vem du tror det är.
Ja.
Jag föreställer mig att du måste ha sett fruktansvärda saker i ditt jobb också.
Ja, det har jag.
Det är som i Beck att du kommer till motplatser.
Ja, absolut.
Är det så typ varje utredning börjar för dig?
Den kan börja där. Mm. Exempelvis som nu under den här veckan när jag har beredskap. Och då kan det ju faktiskt vara som så att jag börjar med att åka till brottsplatsen och där ligger det tyvärr alldeles för ofta en död kropp.
Hur många döda kroppar har du sett?
Oj, ja, det är för många kan man väl säga, det är jättemånga.
Alltså, kan man beskriva hur det är första gången?
Jag kommer aldrig att glömma mitt första dödsfall.
Mm.
Det tror jag ingen polis gör. Alla kan backa tillbaks bandet. Man kan till och med ta tillbaks doften i det rummet där man befinner sig.
Oj.
Mitt första dödsfall, det var, jag var polisaspirant.
Mm.
Och vi fick åka hem till en familj där pappan hade dött hemma i soffan. Det var inget så att säga kaotiskt i det, förutom att man hade mist sin pappa. Men bara det första gången att ta i en död människa, det man reagerar på, vilket jag tyckte var lite knepigt då, att det var ingen varm kropp man tog i utan den var kall.
Det känner man ju aldrig.
Nej, man gör ju inte det. Jag, om någon har frusit liksom, men den är kall och den är stel. Men egentligen så var inte mötet med den döda kroppen det värsta. Det som är jobbigt i det läget är att ta hand om frun, barnen och ta hand om deras akuta sorg i det här.
Mm.
Sen har man ju varit på ärenden där folk har skjutit sig i huvudet och huvudet är borta.
Amen.
Eller där någon har sprängts till döds och det är ännu mindre delar kvar av kroppen. Alltså, ja, det finns hela spektrat på det. Och det, ibland är det inte synintrycken som är de värsta. Dofterna är många gånger nästan värre. Den är äckligt söt sliskig. Och den vill gärna hålla sig kvar. Jag hade förmånen att åka radiobil ett par år med en kollega. Han rökte. Och han hade ett knep när vi åkte på så kallade lägenhetsundersökningar. Grannen ringer in, det doftar i trapphuset.
Klassiskt dåligt tecken, va?
Klassiskt, ja, man kände ju direkt när man öppnade dörren. Man visste vad man skulle hitta innanför dörren. Och där låg det ju ett lik då som var i förruttnelse. Och då gjorde kollegan så här att han skapade alltid korsdrag i lägenheten. Och så tände han en cigarett. Tobaksrök, det tar bort odörer i ganska kraftig mängd faktiskt. Så att okay. Det enda gången när man har njutit av tobaksrök, mm. det är när man står i de här miljöerna där det annars skulle ha varit ganska jobbigt att vara.
Vilken är den otäckaste brottsplatsen du har sett?
Ja, alltså det är ju aldrig... Det är alltid jobbigt när barn är inblandat.
Ja.
De är jobbiga. Där man vet att föräldern i det här fallet har tagit livet av barnet och sen tagit livet av sig själv och komma liksom och ta hand om det där efteråt. De är tuffa.
Hur fan klarar man det?
Jag har alltid pratat väldigt mycket med min familj, men jag har ju alltid avidentifierat det jag har varit på.
Mm.
Om pappa kommer hem och har varit på typ ett sånt här jobb, då är det inte säkert att pappa är den här glada gubben som nu sticker vi på innebandyträning, fotboll på gärna IP och allt de här grejerna. Liksom. Det kan vara lite förståeligt ibland att det är lite tufft.
Mm.
Och jag tror att det är jätteviktigt att man kan prata. Om man inte kan prata med folk runt omkring sig, då tror jag att man till slut går sönder.
Mm. Du måste ventilera det där. Det
ja, men jag, inom sig. Man kan inte bara hålla in och till slut så exploderar man ju och då blir det inget bra.
Nej. Du har ju också ansvar för något som heter DVI. Vad betyder det?
Det står för Disaster Victim Identification. Snabbt översatt katastrofofferidentifiering.
Mm.
Där man behöver identifiera ett stort antal människor i samband med exempelvis tsunamikatastrofen,
mm.
terrorattentatet på Drottninggatan.
Då hoppar du in på sådana projekt.
Då kallas vi in för att identifiera offren som var med i de olyckorna. Därefter söker vi då de tre primära identifieringsfaktorerna som är fingeravtryck, DNA och tänder.
Mm.
Men för att vi ska kunna göra en identitet av det så måste vi ha ett jämförelseunderlag. Mm. Och det inhämtar vi från de anhöriga.
Så du åker?
Då åker jag hem till de anhöriga eller samlar de anhöriga på en plats. Och det är alla frågor du kan tänka dig om den här personen som är misstänkt saknad i den här katastrofen.
Hade den födelsemärke? Hade den?
Allt.
Ja, just det.
Implantat, hårfärg, fräknar, ringar, tatueringar, operationer och framförallt vilken tandläkare gick den här personen hos.
Hur var det att jobba med det under liksom typ Drottninggatan-terrorn?
Det var tufft. Det var jättetufft, men det tog oss, tror jag, 48 timmar att identifiera samtliga.
Finns det nätter du liksom inte kan sova av saker du upplevt?
Nej, nu tillhör jag en släkt som alltid klarar av att sova och det tackar jag gudarna för. Men det är inte så att jag lägger vaken hela nätter. Men ibland har det varit givetvis svårt att somna. Man har vissa saker som ligger kvar på näthinnan och det är liksom det sista man ser innan man ska somna in också.
Mm. I filmer ser man ju ofta sådana här, de pratar om likstillhet. Och det, vad finns det för olika saker du tittar på när du ser en död kropp?
Ja, jag kan väl säga som så här att jag brukar bara titta på kroppen. Jag överlämnar till våra experter, våra kriminaltekniker, att hantera kroppen.
Men vad är den första frågorna du vill ha svar på?
Vi kan ta ett exempel, knivmord.
Mm.
De är intressanta utifrån många aspekter.
Mm.
För att vi är också med på obduktionerna.
Mm. Ja, det är ni.
Ja. Oja. Och där är knivmorden är ju mest intressanta. För där är det bara den misstänkte, rättsläkaren och jag som vet hur den här personen har mördats. Så när jag sen sitter i en förhörssituation med den misstänkte, jag vet ju hur skadorna ser ut på kroppen.
Mm.
Jag kan ju direkt märka på att nu sitter ju du och ljuger. För jag vet ju att kniven har inte gått in på det sättet som du förklarar för mig.
Just det. Kan ni bestämma exakt när en person har bragts om livet?
Inte exakt så, men rättsläkarna är idag ganska duktiga på att bestämma tidpunkt för när döden har inträffat. Om vi backar tillbaka igen till knivmordet, så brukar det ha föregåtts av någon form av batalj.
Mm.
Där kan vi ha spår av gärningsmannen på offrets kläder.
Om du dog nu och en rättsläkare obducerade dig, Skulle de kunna se att du har skakat min hand? Räcker det? Du har skakat min hand en gång.
Ja, precis. Då skulle man kunna hitta ditt DNA i min hand.
Man skulle det.
Sen får vi börja jobba tills jag har hittat dig.
Om det nu är jag som mördaren, jag kanske bara skakat din hand.
Ja, precis. Ja. Det visar sig ju. Confirmation by bias.
Exakt. Vilka är de mest klassiska tecknena på att någon ljuger?
Jag skulle vilja säga att många är väldigt duktiga på att ljuga.
Det är så?
Ja. Vad ska man säga? De vet ju att de måste ljuga. Vi har ju hemlig avlyssning.
Mm.
Och det är inte bara telefoner som vi lyssnar av. Det kan ju vara fordon också.
Ni kan lyssna av bilar typ?
Ja, det kan vi göra.
Ja, just det, för numera kan man ju prata med bilen och be om kartor och sånt.
Ja, jag kan väl säga som så här att vi kan lyssna av fordon, ja, så kan vi säga.
Ja, då är det svårt.
Men det är otroligt roligt, Mauri.
Ja, jag kan
i
tänka.
I den situationen.
Ja.
Att liksom bara få slå igen locket bara. Och då vad brukar den första kommentaren bli, tror du? När det sker.
Okej, vänta. Vad säger man när man har blivit totalt avslöjad?
Ja, och då där man vet att man är hemma.
Ja, vänta. Jag ska sätta mig in i den situationen. Du bara, det där är inte jag.
Jag vill ha en paus. Jag vill prata med min advokat.
Ja. Och då har du precis det leendet du har just nu.
Och då ler man bara och säger, självklart. Ska vi ta in lite kaffe också? Och så går man ut.
Men alltså, finns det något annat i blickriktningar, i pauser, ja, i sätt att prata?
Ja, men herregud, alltså ögonryckningarna. En del blir otroligt rödflammiga upp med halsen uppe mot huvudet. Svettningar, man ser pulsen. Ja, men man ändrar kroppsspråk. Det finns mycket att titta på. Mm. Men folk kan ju faktiskt bajsa på sig. De blir så nervösa.
Oj.
De kan kissa på sig. En del kräks.
Oj.
Och sen har du svettningar, rodnader, eksem på armarna. Det finns många kroppsliga reaktioner som helst.
Det har suttit folk mitt emot som har bajsat på sig.
Ja, inte hos mig, men det finns händelser där.
Men alltså, om någon bajsar på sig, som är för, då måste det ändå, misstankarna måste ändå öka mot den personen, eller?
Ja, man kan ju tycka det, men jag skulle tro att hans advokat säger att han har ätit någonting dåligt.
Just
så att vi måste avbryta det här förhöret.
Ja, fan vad avslöjad jag ändå skulle känna mig om jag misstänkt för mord och skett på mig när du började förhöra mig. Alltså så här bokstavligen.
Ja, den hade ju varit lite jobbigt för dig faktiskt.
Och på flera sätt.
Ja, jobbigt för mig också, för det hade ju säkert doftat ganska jobbigt där inne.
Men då kommer din kollega med en cigarett och öppnar båda fönster.
Nej, det är rökning förbjuden.
Rökning förbjuden, okej. Hur många av alla som begår mord är liksom vanliga människor som inte är, alltså där det finns något psykopatiskt? För att jag tänker att vissa mördare är ju såklart liksom galna, och vissa mördare är ju som du och jag, men under helt andra omständigheter som de har växt upp eller har hamnat i.
De här som du pratar om, de psykopatiska mördarna, det är ju i regel det som blir tv-serier och dokumentärer och liknande. De är gudskelov inte så många.
Nej.
Det är många gånger vanliga människor som begår. Nu pratar jag om de vanliga morden.
Mm.
Inte där man tar en kalasjnikov, åker till platsen och tömmer magasinet i personen i fråga ute på en gata.
Nej.
Utan där någonting går snett. Men samtidigt så undrar man ju hur de här unga grabbarna är funtade idag. Som ställer upp och åker och avrättar en människa för 50 000 kronor.
Ja, men samtidigt, alla kan ju inte vara galna i huvudet.
Nej.
Vad är det för omständigheter de växer upp i som gör att de kan begå såna sjuka saker?
Alltså, det finns så otroligt mycket. Det är arv och miljö och hela den här biten. Alltså, man växer upp i ett utanförskap.
Mm.
Man växer upp där ens föräldrar aldrig haft ett arbete.
Mm.
Man har växt upp med att det aldrig funnits pengar.
Mm.
Helt plötsligt så dyker Svenne upp i området och vill ha hjälp med att jag bara ska kolla en infart.
Mm.
Ifall det kommer några poliser. Jag får en 500 för det. Sen ökar det här på. Och helt plötsligt så frågar den här personen, Kan du tänka dig att wasta den här killen för 50 000? Jag bara spånar lite grann nu, men en...
Det måste också vara lättare att gå på någon som är bara är 15-16, som liksom inte har utvecklat.
Ja, det är klart.
Sig själv helt.
Konsekvenstänket kanske inte är så utvecklat på en 15-åring jämfört med en 23-åring.
Nej, och empatin utvecklas ju rätt sent i människor.
Ja.
Ja.
För jag tror att vi kommer att lyckas och få ett stopp på det här, men det kommer att ta tid.
Mm. Nytt ämne, fråga.
Yes.
Är du redo? Jag är lite nervös för den här frågan, för det här känns som en fråga du kommer säga, det kan jag absolut inte svara på, bli sur.
Vi får se.
Men om du skulle vilja begå ett mord, vilket du aldrig kommer göra. Nej. Skulle du klara dig, tror du? Om du hann planera lite.
Vilken fråga.
Ja, vilken fråga.
Åh, herregud. Det finns säkert stora möjligheter att jag skulle klara mig i så fall, utifrån att jag vet vad jag behöver göra i så fall för att jag skulle kunna klara mig.
Okej, men jag förstår att du representerar också polisen där. Du kan ju inte sitta och ge oss massa bra tips. Men säg ett knep. Det behöver inte vara ett mord. Det kan vara liksom man gör någonting som förmodligen polisen kommer titta på. Vad är det vanligaste misstaget?
Ja, det är att de gör själva handlingen.
Ja, det är snyggt.
Visst var det ett snyggt svar.
Det var snyggt. Ja. Det var snyggt.
Ja, ja. Nej, men alltså det är...
Får jag ge tips och så ser vi om du håller med om det?
Vi får se.
Tänk för i helvete igenom att till exempel inte ta med dig mobilen där du begår brottet.
Ja, det är ju ganska orutinerat att göra en sån sak.
För det är ju ett ganska vanligt misstag många gör.
Det är en del som gör det misstaget, ja.
Du är inte helt bekväm med det här ämnet.
Det är väl klart jag inte är bekväm med det, med den typen av frågor. Så.
För det är så dumt, tycker jag, att man bara kan se hur de åker ut där kroppen hittas med master. Och så ser man, du var ju där vid 04 på natten. Vad fan gjorde du ute i den skogsdungen? Mm. Det är ju idiotiskt.
Och då backar vi tillbaka på det vi har pratat om tidigare. Det är rätt roliga förhör, eller hur?
Det är trevligt förhör.
Ja.
Ja.
Vad gjorde du ute på Lingonbacken klockan 04 på natten?
Ja. Du som just också har nekat och sa att du låg och sov.
Ja, och varför blir du så rödflammig på halsen när jag ställer de här frågorna?
Ja.
Och du är jättesvettig just nu.
Ja.
Vill du ha en paus, eller?
Det ser man ju ofta i serier, att de, när de vill vara lite snälla, att de åker, vill du ha en hamburgare? Vi ska beställa mat.
Ja, det är film.
Det är film.
Det är film.
Får du bjuda på mer än kaffe och vatten?
Vi har aldrig med oss vare sig kaffe, vatten eller någonting annat. De sitter ju i regel på ett häkte eller på en polisstation i en anhållningscell. Och där finns inget annat. Har vi tur så finns det en plastmugg med lite vatten i.
Det är det mesta de får.
Det kan vara bra att ha med sig in, ja.
Har du aldrig någonsin bjudit på en bulle till någon du för det här?
Kaffe har jag däremot fixat ett par gånger.
Det har du gjort. Det är det snällaste du...
Det är absolut det snällaste jag kan vara.
Är det det? Så det är schysstaste du har varit i kaffe. Du får inte vara snällare än så.
Ja, nej, jag får inte det.
Det tycker jag känns trist.
Vad skulle meningen vara att jag tar med mig lite vaniljbullar in i ett förhör?
Nu du säger det så.
Ja, precis.
Jag ger upp mitt resonemang.
Vänd på det.
Det var fantastiskt att ha det här.
Kul att få vara här.
Jag måste säga att jag känner mig ändå trygg med att du går ut runt sådana hjältar som dig i samhället och reder ut skit som händer, men gör det för ett bättre samhälle.
Och jag måste ju ändå ta tillfället i akt nu när jag är här. Sitter ni hemma nu och funderar på vad ni ska göra med ert framtida liv, så kan jag ju säga att jag har ju världens bästa jobb.
Mm-hmm.
Och man behöver idag inte vara polis för att ingå i en mordutredning.
Mm.
Man kan ju faktiskt skärpa till sig lite grann på gymnasiet och hänga med, så att man kanske blir duktig på andra saker, vilket gör att man kan få en anställning inom polisen och inom några år ingå i ett mordteam och få vara med om de här sakerna.
Mm-hmm.
Det tycker jag är helt fantastiskt.
Så om ni är lite sugna, så sikta på det.
Absolut.
Bli kollega med Lars Bröms.
Jag ser fram emot att bli kollega med er.
Ja, och jag tänker att vi nu avslutar som vi brukar göra med ett litet tal till nationen. Där jag kommer spela nationalsången i hörlurarna. Och så får du säga vad du vill på typ 30 sekunder. Oh, vi sätter igång direkt. Ta på dig hörlurarna. Det är roligt när det blir spontant. Du får gärna sjunga nationalsången om det är det du känner.
Nej, jag tror inte det. Nej, men... Det fokus vi har just idag i Sverige på det dödliga våldet, Det är någonting som vi måste ta tag i tillsammans. Det är inte bara vi inom polisen som kan lösa det här. Vi måste ha hjälp av alla samhällets funktioner för att vi ska kunna få ett stopp på det här.
Lite konkreta, liksom, lite konkreta idéer i det här nationaltalet, och jag gillar det.
Ja, och jag älskar nationalsången.
Oh.
Det känns som att Tre Kronor precis har slagit ryssarna i VM-finalen. Det är magiskt.
Oh. Tack för att du var med i toppet i Sverige. Sveriges bästa mordutredare, Lars Bröms!
Tack.
Tack för allt. På engelska är väl du en homicide investigator?
Ja.
Hello, Mr. Lars Bröms.
Hello, are Mr. Mowry.
Are you a homicide investigator?
Homicide.
Homicide investigator. Yes. Is that you?
Yes.
Are you the famous Lars Bröms?
Yeah, I am, sir.
Yes, welcome to the show.
Thank you very much.
See you bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.